Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. Välkomna till Alexandra Nära ditt hjärta. Podden där jag bjuder in intressanta, aktuella och spännande personer. Idag så är det två hjärtedamer. Verkliga hjärtedamer för mig. Båda genom sin gärning och arbete och forskning. Men också genom de underbara personligheter som de är båda två. Och jag har haft nöjet och glädjen att lära känna dem. Och jag kan verkligen säga att det är ju delad glädje, dubbel glädje. Så därför är det så roligt att ha Maj-Lis Helenius och Mia Kivipelto här idag. Välkomna båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Det här med hjärnan. Därför att det är ju så att nu är det hjärnan som är på tapeten. Fast hjärta har vi redan varit inne på, men hjärta och hjärna hänger ihop. Har jag fel när jag säger det? Vad säger ni båda?
Det är helt rätt, Alexandra, och därför har vi jobbat nu tillsammans med Maj-Lis och skrivit den här boken också om hjärnhälsa. Allt som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan.
Ja, men det är ju som en dröm att hjärna och hjärta hänger ihop. Jag vet, jag har under många år så ställde jag frågan lite då och då när jag träffade experter och kollegor till er, så sa jag, är det hjärnan eller är det hjärtat som bestämmer? Men då fick jag ju alltid svaret att ja, men det är ju hjärnan som bestämmer. Fast man vill ju gärna tro att ja, men ibland hinner väl hjärtat före, det vill säga emotionerna före i alla fall. Kan det inte vara så?
Ja, vad säger du, Maj-Lis? Jag skulle tänka precis det här också, att hjärtat och hjärnan hänger ihop mycket med vad vi har tänkt. Och allt som påverkar hjärtat påverkar hjärnan, och visst, känslorna, hur vi upplever saker, påverkar också hjärnan och minnet. Så att där finns det mycket möjligheter också att påverka hjärnan. Jag brukar säga att allt vad vi gör, vår livsstil, påverka hjärnans både struktur och funktion, vilket är fantastiskt. Och det öppnar också möjligheter för förebyggande åtgärder. Mm.
Och sen något som jag tycker är så spännande i forskarvärlden, det är att vi lär oss mer och mer om hur, ja, vi ska uttrycka det, hur hjärnan och hjärtat pratar med varandra. Man kan säga att om man är ledsen eller stressad så påverkar det hjärtat. Man kan få, ja, hjärtrusning eller lite oregelbunden puls eller något sånt. Men å andra sidan, mår man inte bra i hjärtat så påverkar det också hjärnan och hur vi mår mentalt. Så att det hänger verkligen ihop.
Ja, och visst är det så att man kan komma ihåg sådana saker lättare där man har haft någon känsla med sig. Minnen från barndomen eller musik kan vara ett verktyg att få fram även gamla minnen. Så det är också ett exempel hur känslorna och hjärtat och hjärnan och minnet hänger ihop.
Ja, och jag tänkte då på, jag som nu ser så dåligt som ni vet, jag tänker just på det här då mitt därför starkare doft- och luktsinne, så tänker jag på det här med när man känner en doft, och det kan ju sätta igång hjärnan också. Att man minns, åh, det där, ja, men det var ju någonting som mamma brukade ha med när hon lagade. Eller Vad kände jag det? Vad var jag då? Var jag på Capri när jag kände den där underbara doften av den där blomman? Vad är det för någonting?
Ja.
Eller var det ute på någon skärgårdsö i Roslagen? Eller vad var det någonstans? Ja. Nej, men alltså, det är fantastiskt hur våra sinnen kan få igång just den här hjärnverksamheten. Eller är jag på rätt spår?
Absolut då. Det tror jag också vi har nu lärt oss, alltså hjärnforskningen, vi har lärt oss så otroligt mycket senaste åren. Vi har bättre verktyg att visualisera vad som händer i hjärnan. Och bara det här vad du sa det, Alexandra, att lukt, vad liksom luktsinnet, det går ju direkt till hjärnan och verkligen stimulerar fram vissa minnen. Så det har vi kunnat visa i forskningen. Och jag tänker också direkt att skulle vi kunna använda mer den här kunskapen att få fram minnen och också lära mer saker. Så att det är mycket möjligheter jag ser för att hur vi använder den här kunskapen även kliniskt.
Mm. Jag tänker så här, många eller alla skulle jag vilja påstå, alla vill ha bästa tänkbara hjärnhälsa. Alltså alla vill ha bästa tänkbara hälsa. Sen vet vi också att det är så mycket vi vet, men vi följer inte alltid det där som vi vet och vi har hört och vi har läst och vi förstår alla råd och sådär. Men när det här som ni nu kombinerar, hjärnhälsa, det är ju nytt är det ju inte för experter, men det är ju ganska nytt ändå för många att just en livsstil påverkar vår hjärna så mycket som det gör. Hur mycket, Maj-Lis, alltså kan man säga att livsstilen påverkar?
Jag tror Mia ska fylla på med hur mycket den påverkar just hjärnan, men generellt kan man säga att trots det här som du uttrycker nu, Alexandra, att vi vet väldigt mycket om maten, rörelsen, stressen och hur den påverkar vår hälsa. Men det är svårt att ändra vanor. Men trots det så har vi underskattat livsstilens betydelse. Vi vet idag att uppemot, håll i er nu, 80-90% av hjärtinfarkterna i medelåldern skulle vi kunna förebygga.
Oj,
det är ju oerhört mycket. Och Mia, vad vet vi idag om livsstil och hjärnhälsa?
Nyaste siffrorna visar att minst 40% av all demens är kopplat till livsstilsfaktorer och miljöfaktorer som vi kan påverka. Och jag tror att den här siffran kommer vara ännu högre när forskningen går framåt. Så det är bra, vi är väldigt glada och det ser bra ut. Siffrorna är stora.
Hur kan vi förebygga och vad, alltså när ska man börja, jag menar, börja förebygga? Det är klart man kan ju aldrig börja för tidigt att leva hälsosamt eller att leva bättre eller ha bättre, skaffa bättre vanor, det förstår vi ju alla. Men är det för sent ibland eller hur är det?
Jag kan börja där redan och sen Maj-Lis, du kan ge mer input där också. Vi brukar säga så här att det är aldrig för tidigt att börja förebygga minnesproblem eller demens. Vi vet att den här processen som leder till Alzheimer kan börja 20 eller 30 år innan vi kan göra diagnosen. Så att det är aldrig för tidigt. Men samtidigt är det aldrig för sent. Vi kan alltid göra någonting för hjärnhälsa och den generella hälsan. Och det har vi kunnat visa i våra nya studier, både fingerstudien och MindAD. I MindAD-studien vi hade patienter som hade lindrig Alzheimer. Och de mådde så mycket bättre när de gjorde den här fingermodellen med fysisk aktivitet och kost och alla de här åtgärderna. Så det är aldrig för sent. Vad säger du, Maj-Lis? Tycker du på samma sätt?
Ja, verkligen. Jag håller med. Vi vet ju att hjärt- och kärlsjukdomar och hjärnans minnesproblemen hänger ihop. Och det är precis detsamma med hjärt- och kärlsjukdomar. Att redan hos små barn kan man se de första tecknen till att blodkärlen är påverkade, åderförfettning. Och vi vet också från nya stora studier på äldre människor att det går att förändra vanor, ett. Två, att vanorna har stor effekt på vår hälsa, inklusive hjärnhälsan. Så att jag håller verkligen med, och det är ett av de viktiga budskapen i boken.
Då måste jag be Mia, men givetvis med stöd och sufflering av dig, Maj-Lis, att berätta om den här fingerstudien, för det är inte alla som är bekanta med den, och alla har ju, som lyssnar nu, har ju inte hunnit läsa boken ännu, fast man ska givetvis utgå ifrån att alla kommer att läsa boken och kommer att skaffa boken förstås. Men hur som helst, vad är fingerstudien? Berätta.
Fingerstudien var den första studien i hela världen som visade att det går att förebygga minnesproblem när man åtgärdar flera saker samtidigt. Det har varit många studier hittills eller tidigare som inte fick så bra resultat, och de fokuserade bara på en sak, eller det var olika läkemedel och ganska negativa resultat. Men i finger, vad vi gjorde var att vi paketerade ihop olika åtgärder. Det är lätt att komma ihåg, därför att det är som en hand och fem fingrar. Vi har fysisk aktivitet.
Vi upprepar fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet.
Andra fingret är hälsosam balanserad kost.
Hälsosam balanserad kost, ja.
Tredje är hjärngymnastik.
Hjärngympa.
Yes, och sen fjärde är sociala aktiviteter.
Sociala aktiviteter.
Väldigt viktigt, det har vi sett under pandemin att det verkligen behövs. Och det fjärde är att ta hand om alla riskfaktorer för hjärtat. Blodtryck, kolesterol, fetma och diabetes.
Det femte var det.
Ja, det är det femte. Hjärtat, riskfaktorer för hjärtat.
Ta hand om alla riskfaktorer. Ja. Och då ta hand om dem. Då måste man ju veta. Då behöver man ju gå och få mäta hur det står till. Eller hur, Maj-Lis?
Ja. Jättebra att du stannar till vid det, Alexandra, för att det är ju så att ett högt blodtryck eller höga blodfetter, det är ju ingenting som syns utanpå eller man känner, och inte ett stigande blodsocker heller. Men tack och lov så är det ju faktiskt så idag att hälften av alla regioner inbjuder nu befolkningen från 40 års ålder och uppåt till en hälsoundersökning och ett samtal om livsstil och hälsa.
Jaha.
Och om man inte har turen att bo i en sån region så kan man idag vända sig till sin vårdcentral eller företagsläkare om man arbetar och få göra en hälsokontroll. Det är viktigt att ha koll på blodtryck, blodfetter, blodsocker. Midjemått till exempel, det kan man ju mäta själv. Men mycket måste man ta ett blodprov för att upptäcka.
Oj, 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 det där med midjemått. Du, vad ska vi ha för midjemått då? Är det inte väldigt individuellt, eller?
Ja, jo, det är ju. Såna här riktlinjer, de har en tendens att bli lite fyrkantiga, men de är ändå vetenskapligt framtagna och har något, det är något att luta sig mot. Oho. När vi kvinnor blir mer än 88 cm runt midjan, då klassas det som bukfetma av den graden att det ska åtgärdas och följas upp. Och motsvarande gräns för våra män är 102 centimeter.
Och visst är det positivt att även små steg med livsstil och sånt kan man minska till exempel fetma, övervikt eller högt blodtryck med livsstil eller med mediciner om det behövs. Har en stor påverkan och då kan man minska risken för både hjärt-kärlsjukdomar men även demens. Så där har man många studier, inte bara finger men även andra studier som har visat samma sak.
Det där är viktigt.
Verkligen. Nej, men just det här att, jag menar, vi har ju vetat tidigare förstås att livsstilen är viktig för att ja, man bör ju på grund av just hjärta-kärlhälsan. Men nu när vi lägger till det här med hjärnhälsan, då tror jag att det kommer att få ännu större genomslag förstås. Jag är övertygad om det, är klart det är så. För jag menar, vem vill bli dement eller få Alzheimer i onödan eller för tidigt? Då kan man skjuta upp det. Så det är klart att man vill det genom att då förändra sin livsstil.
Ja.
Det måste ju vara det optimala. Jag menar, det finns väl ingen som... Eller ja, det kanske finns.
Och sen tänker jag också att hjärnhälsa, hjärnan är oftast den svagaste länken när vi blir äldre, vi lever längre och längre, vilket är positivt. Men hjärnan är ofta den svagaste länken och därför behövs det här med förebyggande åtgärder. Och det är inte bara att förebygga demens, vi kan också optimera hjärnans funktioner som vi såg i fingerstudien. Minnet blev 40% bättre, planeringsförmåga 150% bättre. Oj. Snabbhet är över 100% bättre. Så det är också vardagliga funktioner. Vi vill vara aktiva och jobba och fungera så bra som möjligt. Mm.
Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta.
Då säger jag så här. Välkommen till Alexandra Nära ditt hjärta. Podden som handlar om allt mellan himmel och jord. Och idag så har jag den stora, stora lyckan och glädjen att sitta mitt emot Lisa Nilsson. Välkommen Lisa.
Tack.
Det är så härligt och spännande att sitta så här tät och tät med dig. Och ja. Äntligen så är det bara du och jag.
Ja, nu är det bara du och jag.
Det har ju varit möten, vi har träffats och vi har råkat på varandra. Och du har deltagit och ställer upp för 1,6 och 2,6 som ambassadör. Mm. Vilket är helt underbart och otroligt fint gjort av dig. Såväl som alla andra kollegor som är med i den här gruppen. Och sist så var vi på Kulturhuset när vi sågs, minns jag. Då handlade det om psykisk hälsa och ohälsa.
Mm, just det.
Och du sjöng och pratade med publiken som du gör på ett alldeles oefterhärmligt sätt, tycker jag. Ja, och du hade med dig din härliga gitarrist också.
Just det, Mattias Torell var med. Ja. Mm.
Och jag undrar givetvis, apropå Alexandra Nära ditt hjärta, vad är det som ligger närmast, får jag fråga då, Lisas hjärta?
Ja, det var en stor och svår fråga på något sätt, men jag tror att det som ligger allra närmast mitt hjärta, det är verklighetsförankring skulle jag kunna säga med ett gemensamt ord. Att liksom vara där det finns betydelse att vara, alltså delta i saker som betyder någonting och försöka nå fram liksom till det som är väsentligt och som betyder något och som är genuint och autentiskt. Och det är liksom, det är det som är min absolut starkaste, tror jag, drivkraft.
Det är ju, det är underbart att höra, och på något sätt så känner jag mig lite besläktad, måste jag säga.
Ja, jag kan förstå det.
Kanske är det det som gör att vi sitter här.
Ja, förmodligen.
Ja. Du, har du alltid haft det här engagemanget? Eller kan du säga att nej, men jag minns när det vaknade. Jag minns när jag tänkte att jo, men det här är ju faktiskt det viktigaste för mig. Eller har det sakta kommit smygande? Eller hur?
Jag tror, om jag ska titta i backspegeln, så tror jag att det är så att jag kanske inte har förstått det hela mitt liv eller varit medveten om det, utan snarare så att jag, när inte omgivningen var sån att den var begriplig och på riktigt, och om jag blev tvingad att göra saker som jag inte förstod varför man ska göra det, eller så blev jag frustrerad som barn och ung. Och sen har jag kunnat lägga ihop två och två när jag har funderat på de här sakerna under livets gång liksom, och förstå att det var därför jag var så arg hela tiden när jag var i den åldern eller så, för att då var världen lite förljugen runt mig, eller jag förväntades göra saker som jag inte liksom fann var väsentliga alls för mig, eller obegripliga på olika sätt. Mm. Där har jag haft väldigt svårt att underkasta mig sådana krav och förväntningar. Mm. Men har det däremot varit att det har stämt så att säga med mig, eller att jag har känt att jag förstår varför jag är här, förstår varför jag ska göra det jag ska göra, och känner förtroende för de människor som är runt mig nu, då har jag kunnat göra nästan vad som helst. Då har jag inte varit rädd alls. Mm. Det tog lite tid att knäcka den koden. Mm. För den går igen genom allt. Den går igen genom karriärsval, genom relationer, genom familjerelationer och precis allt, så kan jag se att där har jag blivit frustrerad och jag förstår varför. Då har det varit förljuget på något sätt eller skavt liksom, och då blir jag en dålig fejkare helt enkelt.
Men vilken klokskap. Och ändå så är du så ung, tycker jag.
Du tycker jag är ung, och jag tänker så här, ja men det var väl skönt att det ändå kom i rättan tid. För nu kanske jag kan njuta lite mer då och göra, ja men man vill ju liksom hinna, man vill ju hinna lägga sin tid på det man vill, så att säga. Vara där man ska vara så mycket som möjligt.
Ja, det som är de här åren. Viktigt, ja.
Ja. Ja.
Jo, det, precis. Och den klarheten kommer man till, tycker jag, mer och mer. Givetvis genom erfarenheter och att man hämtar in kunskap och så. Och lär av livet. Men om vi då börjar, för det började ju en gång med din ungdom, din barndom. Jag tänker förstås på musiken. Du växte ju upp i ett hem som var musikaliskt, eller hur?
Så var det. Dels ena halvdelen på pappas sida, så har det handlat om professionell yrkesverksamhet som musiker, organist och jazzpianist var pappa. Och han gifte om sig så småningom med en kvinna som också blev sångerska.
Just.
Så där har det varit så. På mammas sida, där har de varit lärare, både mamma och styvfar Thomas, men väldigt musikintresserade. Och mamma var ju en otroligt inkännande och kunnig musikkonsument med höga krav. Minst lika höga som pappa, mamma Birgit. Så att henne var det ibland svårare, så att säga, att leva upp till, trots att det inte var hon som var den professionella musikern.
Men kände du redan när du var barn att jag vill sjunga, jag vill vara med och jag vill ägna mig åt musik? Eller hur gick det till?
Jo, men så var det. Tidigt.
Mm-hmm.
Och jag tycker att när folk tar åt sig äran av att upptäcka en, som de gärna gör.
Ja.
Så, men i alla fall. Så kan jag gå tillbaka och tänka, nej, det var jag som upptäckte mig. För det, att upptäcka, det är ju att bli medveten om att det här känns mer än lovligt bra, liksom. Eller som jag brukar säga, storasyrran var först. Det var hon som allra först sa, fattar du att det här som du gör, det kan inte alla göra. Fattar du att du har så här lite jazzigt vibrato, som när jag lyssnade på Alice Babs när jag var liten och sådär. Det där kan man inte, brukar inte folk kunna göra när de är bara fem. Och så hon gjorde mig medveten, min 4-årig äldre syster, väldigt tidigt på ett sånt där pedagogiskt och bekräftande vis. Va?
Vad härligt.
Och då gick jag vidare med det och tänkte, jaha, då är det något särskilt med det här.
Mm.
Och sen kom ju liksom familjen runt mig med pappa och hans vänner, musikervänner, som gjorde mig uppmärksam i olika stadier liksom på att det här var något annorlunda. Det här var inte som man är van. Liksom. Det här, du har ju förstått någonting.
Mm.
Och får man veta det så tidigt, så har man ju hittat en trygg plats. Liksom.
Mm.
För det var det för mig, musiken. Mm. Det där som kunde kompensera för om man inte fick vara med och leka. Eller det krånglade med någon tjejkompis. Eller man inte fattade matten i skolan och sådär.
Mm.
Så kunde jag alltid känna att fast det där är jag bra på. Det där kan jag. Liksom. Och det har varit grunden för en väldigt, väldigt stark självtillit mitt i alltihopa.
Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. Och i det här avsnittet av Alexandras Nära ditt hjärta så träffar jag Maria Alsén och Jessica Norrbom. Och de båda, de har ju blivit kända för de har två böcker, bland annat, och en podd. Och det är Frisk utan flum och Frisk utan fusk och podden Frisk utan flum. Så var med och lyssna. Spännande blir det. Hej och välkomna till podden.
Tusen tack.
Tack så mycket.
Och ni båda, ni måste vara yra av lycka och glädje.
Ja, eller hur? Verkligen. Det var jätteroligt och stort att få den där utmärkelsen.
Ja, det är lite svårt att tro på det när vi faktiskt blev uppringda och meddelade om det någon vecka innan det faktiskt blev offentligt.
Aha.
Ja, så då hade vi svårt att hålla oss.
Vilka är det som utser numera? Jag tror inte att det är Annie som står som avsändare, va? Eller?
Nej, precis. Utan det är föreningen Vetenskap och folkbildning som ger ut till det här priset nu för tiden. Mm.
Och de utser faktiskt också årets förvillare. Och det priset vill man ju helst inte ha. Utan då har man ju...
Nej, vi ska inte ta miss det här. Ni är folkbildarna.
Ja.
Och då ska jag med en gång säga att jag vet att många känner igen er och känner till er om jag säger alltså frisk utan flum och frisk utan fusk. Just. För det är ju era böcker, eller hur? Hälsa utan flum och hälsa utan fusk.
Mm, ja. Exakt.
Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Men det bästa är ju förstås att ni själva, jag vet ju inte vem av er som brukar börja, eller talar ni i mun på varann, eller hur gör vi? Om vi ska säga, berätta nu om bakgrunden, upprinnelsen till de här båda böckerna till exempel.
Mm. Ja, vi lärde känna varandra när vi var doktorander på Karolinska institutet för en massa år sedan nu. Pratade lite grann om att vi skulle vilja göra någonting. Vi vill nå ut med mer kunskap om allt det man vet i den akademiska världen. Så att vi bildade vårt bolag för ungefär 10 år sedan. Och från början så
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Höll vi på med kostrådgivning och träning lite mera.
Precis, och vi kan ju säga att vi var ju då doktorander inom fysiologi. Mm. Så att det som är vårt område, innan det läste vi biokemi respektive molekylärbiologi. Men sen läste vi då fysiologi på KI. Som är läran om den friska kroppens funktioner. Så att det var ju liksom det som var vårt område och någonting vi brann för verkligen.
Mm. Precis, och sen började vi skriva böcker till slut. Och började föreläsa mer också. Mer än kanske då det var vi gjorde från början. Att hålla träning och kostrådgivning. Så nu är vi mer ute och har vår podcast. Vi skriver populärvetenskap och lite artiklar och så.
Mm. Ja, för att nu måste jag upprepa här så att det verkligen går in hos alla att förutom böckerna så föreläser ni och sen så har ni ju då blivit kända också och har många följare på och lyssnare på eran podd. Men ska vi förklara, berätta lite mer, man blir väldigt nyfiken. Det här med fysiologi, är det så att ni båda är såna här jättehurtbullar som sportar och bara inser det att man måste träna för att annars mår man inte bra, eller hur är det?
Ja, hur är det egentligen? Nej, men vi är ju faktiskt väldigt, väldigt vanliga personer.
Ja, men... vad härligt. Ja. Vad bra att höra. Ja, men det är vi också, Anette och jag. Ja, väldigt vanliga.
Mm. Så att vi är ju liksom långt ifrån perfekta om det är nu någonting man ska sträva emot. Men samtidigt så har vi ju ändå liksom vistats i den här världen väldigt länge. Liksom omgett oss med både liksom våra och andras forskningsresultat och läst mycket om det här. Så det är klart att vi har blivit färgade av att veta mycket om hur kroppen fungerar och vilka ändå många positiva effekter som då träning, fysisk aktivitet har. Så att självklart blir man ju påverkad, och jag tror vi är ändå ganska bra på att ha en rutin, att vi får till träning. Men det är inte så att vi tränar extremt mycket, skulle jag inte säga.
Nej, jag tror att vi nog båda faktiskt uppfyller rekommendationerna.
Mm.
Ja. Och vi strävar ju också båda att äta enligt kostrekommendationerna för bättre hälsa, så kan man säga.
Mm.
Och innan vi började jobba ihop i vårt företag, så tror jag att, om du får rätta mig om jag har fel, Jessica, men jag tror att vi båda åt mindre grönsaker och vegetariskt än vad vi gör idag.
Ja, men precis. Så att det har vi nog ändå.
Ja, men där måste jag ställa in en fråga då. Mm. Mindre, säger du, än vi gör idag. Men hur mycket äter, jag menar, man talar om hur mycket grönsaker, för att det kommer man ju ofta in på, att vi vet att vi ska äta frukt och grönt och så. Och så brukar det sluta med att man säger, nej, men oj, allt det där kan man ju inte få i sig på en dag. Mm. Hur mycket äter ni frukt och grönt per dag då?
Ja, man kanske inte behöver se det varje dag, för det blir ju så svårt. Men om man tänker lite mer på veckobasis, kan man ju tänka. Jag tror, om jag ska vara helt ärlig, så kanske inte jag får i mig 500 gram precis varje dag. Men
det ska vara 500 gram per dag.
Det säger man i Sverige, enligt Livsmedelsverket och de här nordiska näringsrekommendationerna. WHO, i alla fall senaste gången jag kollat dem, så är det 400 gram per dag. Det kanske man hamnar lite bättre. Men man får väl ha det liksom som en strävan, tänker jag. Att man försöker nå upp till det och försöker tänka lite grann på det. Jessica, når du upp till 500 grams säkert?
Precis, vi brukar ju säga som tips att vill man veta hur mycket det är, så kan man ta fram en liten hushållsvåg och lägga upp då lite blandade frukt och grönsaker och sådär. Mm. Men ja, det är inte så att jag gör det varje dag och har exakt koll. Men som du säger, jag har nog blivit liksom bättre på att addera det till varje måltid, lägga fram det till barnen, men att man faktiskt tänker lite mer på det. Så att, ja, det skulle jag säga.
I den här podden, Alexandras nära ditt hjärta, samtalar jag med Anna Maria Corazza Bildt, eftersom hon har ett otroligt engagemang för mänskliga rättigheter. Och nu i krigets skugga, vad kan vara mer aktuellt än det som vi alla tänker på och känner och ser omkring oss? Hur det drabbar dig och mig och andra. Så lyssna på vår podd. Du lyssnar på Alexandras nära ditt hjärta. Jo, vi träffades ju, och inte bara du utan många andra var ju med på den 8 mars när vi hade manifestation både hos oss där i Humlegården mitt i Stockholm, men det var också ute i Tensta till exempel, där det var väldigt stort och många som samlades.
Kroka
det var
armarna.
Kroka armarna, precis. Mot våldet mot kvinnor och mot kriget förstås. För då hade vi ju tyvärr drabbats av den här förfärliga verkligheten som vi nu lever med, att kriget pågår. Och då berättade du så fint för oss alla som var där om ditt engagemang. Det vet jag ju sedan gammalt, men du kan väl låta oss få ta del lite grann av vad det nu är, för du berättade då att du har ju vänner i Ukraina och vänner i Polen. Och du har besökt.
Absolut. Jag har just kommit tillbaka. Jag var där några dagar och jag var där på grund av, jag är, som man säger på engelska, a field person. När det händer sakerna, om jag kan i min lilla väg, jag kan inte bara sitta hemma och titta på nyheterna. Så jag har snabbt återupphållit mina kontakter, och jag gick till en delegation av Europaparlamentet med Europakommissionen, samordnare för människohandel och franska minister för barn och familj, som jag kände sedan tidigare. Och sen två civilsamhällsorganisationer, frivilligsamhällsorganisationer, Missing Children Europe, där jag är i styrelse och har stöttat dem sedan lång tid. Och den hjälplinjen, den italienska hjälplinjen som är mot förandra BRIS i Sverige. Och den organisation som jag är med nu som heter Child Dignity Alliance. Som handlar väldigt mycket, Alexandra, om att förebygga och kämpa våld mot barn. Särskilt sexuell våld och exploatering. Och varför har jag engagerat mig jättemycket om detta? Därför att jag var europaparlamentariker, jag var faktiskt ansvarig för den här lagstiftning och uppföljningsarbetet. Men också därför under pandemi, det är två sakerna som har hänt bland hela eländiga pandemi. Som du vet, mer våld i nära relationer mot kvinnor, en pandemi. Och mer sexuell övergrepp av barn på nätet.
Oj då.
Så det är inte bara vi som sitter på Zoom, det är alla de här kriminella som sitter där och utnyttjar barn. Så därför engagerar jag mig mer och mer, gör jag liksom, från Tabiano och Castello till igen att syssla med barn och allt som jag gjorde som parlamentariker. Så jag gick där och det var som, precis som du säger.
Och när du säger där, då måste du berätta för oss, var det du var?
Ja. Okej, jag var i Warszawa. Och sen från Warszawa, vi gick nära gränsen med Ukraina i södra öst Polen. En ställe som heter Chelm och en ställe som heter Stalowa Wola. Varför gick vi där? För det är väldigt, väldigt stora mottagningscenter. Så jag ska berätta om Stalowa Wola, för jag kunde inte sova på natten. Även om, som du vet, jag har varit i krig 6 år, jag var den belägrade i Sarajevo. Jag sysslar med flyttningar och elände hela mitt liv. Men ändå, jag kunde inte tåla att se det som jag sett där. Som är ensamkommande flyktig barn och föräldralös barn. Mottagningscenter i Stalowa Wola var bara för barn. Den största mottagningscenter i Polen endast för barn. Okay. Och funktionshindrade barn, Alexandra. Det var ungefär en 30-tal. De kom från Mykolaiv. Ni har alla hört på tv om eländet i Mykolaiv, som är av de staden i södra öst Ukraina som är mest utsatta. Inte så mycket som Mariupol, men ändå. Så det var den här kvinnan som hade evakuerat dem. Och de hade just kommit dit. Det här är det så kallade transition center. Det betyder att man ska inte vara där för evighet. Det problemet är att de här barnen som är föräldralösa ligger i sängen. De är funktionshindrade. Mm. De kommer tillsammans med den här kvinnan och förlorat allt. Mm. Vad händer med dem? Därför du måste verkligen tänka att de behöver inte bara skydd naturligtvis. Från att vara utnyttjad, men de behöver också daglig vård och mental
omsorg.
Omsorg. Så där det var så bra, det var väl organiserat, polackerna, polska folket är helt fantastiskt. Och frivilliga organisationer och lokala myndigheter.
Men det var ju fint att höra.
De har fått trygg, det har blivit 3,5 miljoner människor ungefär som gick över gränsen i Polen, Rumänien, Moldavien, Ungern ungefär i 3 veckor, en månad. Och de fortsätter komma. Och den största antal kommer till Polen och det är mest barn och sen kvinnor. Jag har inte sett en enda män.
De får ju inte lämna sitt land.
Men de vill inte heller. Ja, de får inte. Men de vill inte heller. Så det är väldigt annorlunda från den andra migrationen och flyktingströmmen som vi har sett från Syrien och så vidare. Det är barn och barn och kvinnor. Så det är en annorlunda dimension. Så vad betyder det? Och vi började prata med henne och vi gick bara i lilla grupper. Man kunde inte ta bilderna naturligtvis. Och det var heartbreaking. Det var läkare där. Men naturligtvis, det var en stor stadium. Förstår du? Så det är liksom en temporär...
Okay.
Ja, en temporär... Så det är ingenting som passar för när du är så sjuk. Men i alla fall, där det var kanske okej för några dagar. Men vad händer nu? Så vad man håller på till med franska ministern sa till oss... Det var jag sa, men vi måste kartlägga i Europa vilken eller andra delar av västvärlden, vilken länderna har möjlighet att ta emot 30 tillsammans. Därför ukrainska myndighet vill inte man skilja dem. Så du kan inte ta emot en eller den andra, du måste ta alla tillsammans. Mm-hmm. Och som ta emot dem, vi måste kartlägga vem som kan ta emot dem och ge dem hela den omsorg både medicinsk och psykologisk.
Du säger alltså 30 barn, eller är det det du menar?
Ja, ungefär.
30 barn. Ungefär. Och vilka åldrar
och
är det?
Det var kanske från 5 till 15, ungefär så.
5 till 15, okej.
Ja, så, och franska minister sa, men i Frankrike vi skulle aldrig ha den möjlighet, vi har inte heller möjlighet för våra själva. Så, och han är superhumanitär, superbra, så det är inte han inte vill. Han var verkligen där för att hitta lösningar. Mm. Och, så det är inte så lätt, även om man vill. Så nu man håller på att försöka kartlägga, det finns naturligtvis frivilliga organisationer som är helt fantastiska som försöker hjälpa till. Men samordning av insatser är nu nyckel. Och den andra centrum som vi gick, det var mycket större i Kjell, det här var för alla. Och det var, jag har gjort en liten film där, det var där man kunde ta bilderna. Och det kan ta upp till 2000 personer. När vi var där, det var ungefär 500. Det får människor komma i vågar. Därför, som du vet, humanitära korridoren funkar inte så väl. Nej. Så man kan inte planera när människor kommer eller inte.
Nej.
Den enda som alla sa är att de förväntar sig att mera kommer att komma. Därför det finns ungefär 6,5 miljoner människor som är på flykt inom Ukraina. Inom Ukraina. Som ser fram emot att lämna Ukraina.
Ja.
Och de är nu blockerade på grund av den första våg av flyktingar. Mm-hmm. Man kunde snabbt ta sig till gränsen. För kriget hade inte slått så mycket än. Men nu är det mycket, mycket svårare att ta sig till gränsen. Mm. Så de är blockerade någonstans. Och den första delen av flyktingar hade kanske familjer, släktingar, vänner. Det finns en enorm diaspora av ukrainska i våra länderna.
Ja, det gör det.
Vi har tagit emot hemma en fantastisk kvinna som heter Natasha. Hur han länkar med oss och så vidare. Så den delen är enklare. Men de som kommer nu, de är mycket mer sårbara. De är mer traumatiserade. För de gick igenom mycket, mycket mer elände. De har inte alla de här länkarna som den första vågen hade. De är fattigare.
Ja.
Och slutsatsen för min del är att Polen gör en fantastisk jobb, särskilt lokala myndighet, frivilligare, de har armé, the territorial defense. Men det var ungdomar, soldaterna som ger information, alla tåget, alla bussen är gratis, du får omedelbart komma in i hälsosystem. I mean, de har tagit en lag så du kom omedelbart in i hälsosystemet, vård, skola, du kan skaffa dig jobb, du kan öppna företag, vi har gratis allt. Så det är helt fantastiskt vad polackerna har gjort faktiskt. Och
det är ju väldigt glädjande att höra. För jag menar första anhalten när man då kommer och har haft så fruktansvärt och flyr ifrån någonting vidrigt som kriget, att då i alla fall mötas av människor som vill och försöker ställa upp och ta emot, det är ju så viktigt istället för att bara avvisa. Så det är ju jättefint att höra. Men det är klart, när du var där och ni var där på besök så förstår man ju att man börjar genast att tänka, men vad händer sen som du säger? Vad tar de vägen sen?
Exakt.
Och hur ska det gå? Exakt, och hur ska Alexandra. Vi göra det här? Ja.
Och det är det som kräver planering, det är det som kräver myndigheten att bli inblandad, det är det som kräver... Alltså min uppfattning är nu, Polen kan inte klara sig själv längre, alla säger det. De behöver stöd, så vad är det för stöd? Vi är i Europa, så det är Europa som måste stödja. Polen är Europa. Mm. Och den polska och ukrainska gränsen är Schengen externa gränsen. I mean, när du är i Polen, du är i Sverige. Du kan röra dig fritt. Så vi har all intresse och vi måste också se till att man registrerar. Man kommer in i Schengen information systemet för att förebygga människohandel av kvinnor och barn. De måste registrera vid gränsen. Mm. För annars, du vet vad händer, de kommer med en buss. Du kan hyra en buss eller något.
Ja.
Eller det är många som tar en plan och går till Warszawa och hyr en buss. Fantastiska människor, frivilligare som vill väl. Du kan gå där i mottagningscenter och säga jag har 3 rum i Irland eller Sverige eller Italien. Jag kan ta emot 3 familjer och 4 barn. Okej, jättebra. Men vad händer efter? Kanske de stannar hos dig 3 månader och allting är fantastiskt. Men de här barn måste återförenas med sina föräldrar någon dag. Man måste ge dem en en god man, you know, a tutor,
ja,
enligt våra lagar. De måste vara in i systemet Migrationsverket. Europol måste få kolla om det finns inte en av dem som kommer och hämta dem är inte med som i en kriminell organisation. Ja, då måste man registrera. Så min kamp nu är att se till att Polen frågar Frontex. Vi hade möte med polska inrikesminister. Som du vet, den här regeringen är nationalist, anti-EU, superkonservativ. Så det hjälper inte alls. Och inrikesminister var väldigt tydligt. De vill inte ha Frontex. Och Frontex är den enda system som vi har. Men jag har jobbat med de här frågorna för 10 år i Europaparlamentet. Jag känner Frontex-lagstiftning in and out. Vi har förstärkt Frontex. Jag har besökt alla hotspots av Frontex i alla grekiska ön, i Sicilien. Så jag vet hur det funkar. Min slutsats med alla som jag har pratat och så vidare är att det som behövs är en registrering. De gör det nu, polska myndigheter gör det på gränsen, men på grund av det är så många som kommer samtidigt. De orkar inte, de hinner inte, de kan inte göra det på ett sätt som behövs.
Hur ska de hinna? Ja, hur ska de hinna? Hur ska de orka? Jag förstår.
Exakt. Och sen, du vill inte att alla väntar i timmar utan en toalett, utan vatten och så vidare heller.
Nej.
Så i Europa vi har något som heter Frontex, som är gränsmyndighet. Som vi har förstärkt, vi har gett resurser, de har border guards, Sverige kan ge border guards till dem om det behöver. Så om en land frågar att få Frontex, som by the way sitter i Polen, då kan Frontex verkligen hjälpa med registrering på en riktigt bra sätt. Till exempel fingeravtryck, face recognition, stor teknologi. Och du kan bygga något som heter hotspot. Och jag har besökt alla möjliga hotspot i Sicilien, i grekiska ön, och där kan också civilsamhälle och frivilligorganisationer hjälpa till. Du kan testa för covid, som är också superviktigt, därför ukrainska är en land som har en väldigt, väldigt låg nivå av vaccination. Och nu de säger att vaccination är frivillig för de som kommer in, men vi måste se till att det är så många som möjligt som vill vaccinera kan vaccinera vidare i gränsen.
Och ja, skulle inte... Jag tänkte bara säga, skulle man inte se till alla blir vaccinerade? Vore inte det en bra idé, eller?
Ja, men exakt. Just nu det är frivilligt. Men just nu, Amin, det kallat att Polen har inte den kapaciteten. Och det är självklart, de har miljoner människor som har strömt in. Till exempel Moldavien har just anslutit en avtal med Frontex. Men, och det är självklart, det som vi i Europunionen kan bjuda. Men Polen är Europunionen. Polska gränsen med Ukraina är vår externa gränsen. Det är Schengengränsen. Det betyder när du kommer till Polen, du kommer till Sverige, du kommer till Italien. Så vi måste få till att vi vet vem kommer in. För det första för att skydda barn och kvinnor från människohandel.
För att men du, det undrar jag. Jag ville bara fråga, Anna Maria, jag ville bara fråga dig. Man hör när vi på nyheterna här i Sverige får rapport om att det har kommit så här många flyktingar till oss ifrån Ukraina. Och så hör man då att, men alla de här har ju registrerats då som vi kan, som man vet antalet. Men de som inte har registrerat sig vet ju inte hur många de är. Och då tänker jag så här, vet du svaret på frågan, varför man inte registrerar alla?
Ja, men registrering är viktig i Sverige naturligtvis. Men det är viktigt att registrera vid gränsen i Polen, i Moldavien, i Ungern. Därför när du kommer till Sverige, det är många som kanske har inte registrerat, som har redan hamnat i grov organiserad brottslighet, som tar en buss med 5 barn och 3 kvinnor och säger jo, men vi skjutsar dem till Stockholm och sen då går någon annanstans och försvinner. Så det är separata barn, det är många ensamkommande barn, det är många barn som kommer separera från sina föräldrar och det är många som är föräldralösa. När jag säger många, det är många, många mer än jag trodde. Så på något sätt, det är klart att det är jätteviktigt att man registrerar sig i Sverige, man registrerar sig hos Migrationsverket, man får hela proceduren enligt svenska lag, som är också europeiska lag. Man har aktiverat den som Europunionen har aktiverat sedan början av mars, det som heter the Temporary Protection Directive. Det betyder Om du kommer från Ukraina, du har temporär skydd. Det är samma lagstiftning som vi använder för Bosnien. Det är inte samma som vi använder för Syrien.
Det gör du, nu ska jag avbryta. Nu ska jag avbryta och fråga någonting. När man lyssnar på dig, ditt fantastiska engagemang, och jag känner och vet ju att du brinner för att hjälpa. Att hjälpa kvinnor, att hjälpa barn. Och det har du ju gjort länge och arbetat med det på olika sätt. Du nämnde själv nyss Bosnien och sådär. Men jag måste fråga, hur började det en gång? Är det så att du hemma har blivit uppfostrad att man ska ta hand om och bry sig om andra? Eller är det någonting som kommer bara inifrån dig? Eller hur är det?
Ja, tack Alexandra. Men det är klart att min total engagemang nu är bara en del av den röda trådet hela mitt liv. Och det är definitivt väldigt mycket tacksam min familj. Min familj är väldigt katolik, och vi vuxit upp med den här starka värderingar att man ska ge, och man ska dela och man ska hjälpa. Och jag var, och sen det finns också mitt egen engagemang sedan jag var väldigt ung. Min familj, de kallade mig, jag var 13, 14, 15, de kallade mig La Croce Rossina. Du vet vad det betyder, den lilla röda korsare.
Aha.
Och det var liksom my nickname på något sätt. Och det var därför jag gick i vår kyrka och på lördag eftermiddag, och med, vi spelade gitarr med en hel grupp, och sen vi gick och besökte funktionshindrade barn eller gamla män, äldre människor, och alltid någonting sånt. Så för mig, jag alltid hade den här, jag vill rädda världen på något sätt.
Jag förstår.
Nu att jag är inte längre young and beautiful, jag har fortfarande, jag vill rädda världen som mål i livet på något sätt. Och jag känner alla mina begränsningar.
Och vet du vad, det har jag också.
Vi har det
gemensamt, och det är det som är så roligt att märka det, att det spelar ingen roll hur gammal man blir eller är, utan den här viljan och den här känslan att vara med och hjälpa där man kan, på det sätt man kan. För jag menar, alla har inte miljoner att skicka, men man kan alltid göra någonting.
Exakt, bidra, och du verkligen... Ja. Och du har alltid med 1,6 miljoner klubb och så vidare visat att du inte pratar bara, men du agerar. Du har gjort och du gör. Och det är det som
därför
jag stöttar dig. Nej, men det gör du. Det är därför jag stöttar. Jag har alltid försökt i min lilla sätt att stötta dig. Och jag har kommit till Europaparlamentet. Du har gjort så många fina saker tillsammans. Och jag beundrar dig, du vet ju. Och jag tror många kvinnor mår bättre tack vare dig. Verkligen.
Tack snälla, men i alla fall, nu ska vi prata om dig.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.